Podplay.
Poddteatern ger Inaktuellt, ett folklustspel i tre akter med ett tragiskt slut.
Va?
I rollerna: den periodiska alkoholisten Jonas Nilsson, geniet akademikern Hans Wiklund.
Ja.
Spelet kan börja.
Ja.
Vi kan väl säga på en gång, Hans, välkommen till Inaktuellt.
Ja, det tycker jag. Välkommen.
Vid denna upplagas pressläggning så regnar det ungefär som i en Ingmar Bergman-film, typ Höstsonaten på vårt fönster. Och vi vet ännu inte, det är tisdag lunch, vi vet inte vem som är talman i riksdagen.
Nej, det är väl så att Andreas Norlin ligger väldigt bra till, och jag tycker nog att alltså det där jobbet har ju skänkt honom både innehåll och mening till livet, dessutom ett kändisskap, och han verkar trivas så himla bra, så det vore ju förskräckligt om han blev avsatt och det kom någon SD-pajas och tog över hans jobb.
Bråket handlar ju om vem som skulle bli andra, tredje och fjärde talman.
Vem fan bryr sig om det till att börja med?
Exakt. Vem spelar på bänken för AIK i derbyt? Vem bryr sig överhuvudtaget?
John Guidetti.
Startelvan är Andreas Norlén. Rätt ska vara rätt. Vi har ju blandat ihop politikernamn i den här fördömda podden, Hans. Jag kallade ju för några veckor sedan, jag har fått påskrivet både privat nere på Sundkaket Udden över en pissium, en öl i plastmugg. Mm. Jag blandade ihop Mehmet Kaplan, som tillhörde, eller käka middag åtminstone, med Grå vargarna.
Just det.
Med Bajlan.
Ja, det var ju...
Fan,
nej, det var
alltså.
Inte
och bedrövligt. Ja. Jag tror
har du bett om ursäkt för detta?
Nej. För fan. Nej. Jag skulle be om ursäkt för att jag har platt arsle också. Nej, det händer inte. Det var en olycka i arbetet helt enkelt. Ungefär som när jag föddes, av morsan.
Mm.
Du var inte riktigt meningen, Jonas. Men det var så festligt på den där dansbanan och pappa ville kramas lite extra. Ah. Resten är poddhistoria.
Ja, det har det ju kommit att bli faktiskt. Mm. Demonstrationerna för jämlikhet och frihet i Iran är nu de värsta tänkbara på 20 år, och oroligheterna har spridits till 80 städer, säger man.
Jag visste att det skulle vara prio ett för Hans.
Ja,
det är härligt.
Det...
Nu är podden tillbaka med två avsnitt i veckan. Vi är liksom tillbaka i salen på den här ridturen.
Ja. Kvinna, liv, frihet, död åt diktatorn.
We are back in the saddle.
Ja.
I'm back in the saddle again. Out where a friend is a friend, where the longhorn cattle feed on the lowly Jimson wheat. Back in the saddle again, riding the range once more.
Rider ut regnet en gång till, dina två cowboysare, och hoppas att vi inte möter på någon fientlig stam av Frölunda i cowboys, eller vad de heter.
Amerikanska urinvånare ska vara.
Frölunda-spelare heter de väl?
Just det. Du, Färjestad va? Ett annat hockeylag i elitserien. De har ju sjunkit väldigt lågt. De har ju en helt annan melodi som de spelar som pepp eller segerlåt för i omklädningsrummet. Det är inte så.
Ja. Först körde de ju Ack Värmland du sköna,
ja.
William Pettersson Bergers.
Och sen Sven Ingmars hade de ju länge, och det funkar ju jättebra. Nej, men det dög inte, utan nu är det nya tider, börjar man resonera i Karlstad. Och
exakt.
Man
skulle ju köra ett litet rött paket när Färjestad spelar sådär jävla fult i anfall, som bara vargmördarna Färjestad kan spela faktiskt.
Ja.
Men sen så spelar de efter en match i veckan, så spelar de den här låten av 50 Cent efter inflation ungefär 30 cent.
Ja. Udda version av 50 Cent.
Ja, därför att Gene Autry's Back in the Saddle slaktade in där lite. Det här är proffsigt.
Ja, jag undrar vad jämställdhetsombudsmannen eller jämställdhetsstrategen i Region Värmland hade sagt om den ihopblandningen.
P.I.M.P. En gammal härlig låt om vad heter det?
Pimps and Hoes.
Ja, eller
det är temat även den här veckan. Vi har ju kidnappat stackars Bingo Rimér och hans exfrus Katrin Zetemierskas roliga tema, eftersom vi har klätt ut oss till fnask även idag.
Glöm inte att 50 Cent är den här fantastiska artisten. Han är ju faktiskt en han är från det, vad heter det, The Project, va?
Ja,
han är från Little Jamaica i Brooklyn.
Ja, det man kallar för utsatt område i Sverige.
Ja, visst. Jo, men fast åker in i ett svenskt utsatt område så ser det fan ut som Beverly Hills jämfört med hur Little Jamaica såg ut back in the days. Han är ju en frukt av lyckad integration, det var väl Eminem, den här medelklasspajasen som har gjort sig miljardär på hiphopen, ja, som upptäckte 50 Cent. Han var väl crackrånare redan som 12-13-åring. Han jobbade väl för Angeredsklanen i Göteborg nästan. Det var på den nivån. Han var gängkriminell för fan.
Ja, det får man väl säga. Han sålde ju åtminstone narkotika och varit ju skjuten dessutom och har ju märken efter detta. Men ja, jag vet inte. Är det verkligen någonting att jaga upp sig för jämställdhetsstrategen Region Värmland att Färjestad spelar det här istället för Sven Ingvars och det lilla röda paketet, som jag tycker kan vara en kränkande sång också om man ska vara lite petig?
Absolut. Marianne Nilsson hette hon som hörde av sig efter en Färjestad hockeymatch och påtalade det olämpliga i att man glorifierar då Hallikrörelsen som är, ja, den har ju varit ganska hårt ansatt av när Gugliano var borgmästare i New York. Han förstörde ju strippgatan på 42 gatan, ja, så har inte varit i New York sedan dess. Det är liksom ingen idé att åka dit.
För nej, de har flyttat en bit bort faktiskt.
Har de? Ja, visst. Ingen adress?
Nej, inte på mig, men du kan alltid höra med din tvillingsjäl Göran Lindeberg, du vet kapten Klänning, han jobbade ju som, kan man säga, jämställdhetsstrateg inom poliskåren.
Det som gör mig mest upprörd i den här Färjestad hockeyhärvan när de lyssnar på 50 Cent efter en segermatch, det är att Region Värmland ens har en anställd jämställdhetsstrateg. Jobbar man inom regionen, det som förut på socialistiskt vis hette landstinget, då ska man för fan bota gamla, få lama och börja gå igen, dela ut plåster och covidkräm och informera om kondomer i våra utsatta områden. Man ska för fan inte ägna sig åt och jag är inte ens satirisk. Jag är inte ens satirisk.
Nej, inte
ens. Jag är fan på allvar.
Ja,
har hon inget annat? Jag kan inte bre mackor till hemlösa i Karlstad centrum. Ja. Eller möjligen dansa med någon retarderad person från något boende på Sandgrund, den här fantastiska dansrestaurangen där man aldrig spelar P.I.M.P. med 50 Cent.
Nej, alla det där är bra förslag från dig, Jonas.
Tack så.
Men jag tror att det här är ett dekret, ett påbud från van der Leyen och EU att man ska ha en jämställdhetsstrateg. Göran Lindberg, det vill säga kapten Klänning, som sedan har varit dömd för våldtäkt trots sitt ivriga genusarbete. Han var ju före sin tid här, för då var det ju inget förslag från, eller krav från EU att man skulle ha en sån här. Jag tittar också lite grann på vad gäller just landstingsanställning då, eller regionanställning får man väl kalla det för nu, för en jämställdhetsstrateg. 44 400 i månaden. Det är hyfsade pengar.
Herregud, alltså kan jag ha en egen Spotify-lista med bara 50 Cent låtar. Den är ledig i stort sett.
Ja.
Alltså. Fantastiskt.
Ja, härligt.
Vi har en jämställdhetsstrateg här på podden Inaktuellt. Han heter Davva och han skickade hit sitt barnbarn Malin förra veckan.
Ja, precis. Och Malin kom ju undan med blotta förskräckelsen. Hon var ju lamslagen. Hon vågar ju nästan inte gå ut.
Hon har ju sagt upp sig. Hon var ju räddare än en nybakad polis. Alltså, det vi säger här, det är bara ord. Ungefär som hon... Meloni, va? Giorgia Meloni.
Ja.
Du snackade om van der Leyen alldeles nyss. Hon EU-kommissionären, rättare sagt EUs ordförande. Hon sa att röstar ni inte rätt nu i valet här, jävla italienare, röstar ni inte på rätt sidan så drar vi in 17 miljarder EU-pengar. Så tänk er för nu, alla italienska jobbare. Är ni nöjda med det här som ni har nu när femklöven har avgått? Vill ni ha det här nya? Vill ni ha Fratelli Italia? Vill ni ha Bröderna Italien?
Italienska brödraskapet är ju ett väldigt missklingande namn också, får man ju tycka. Ja, och det vill vara systerskapet ändå, eftersom Melonis Meloner, det är den som dikterar villkoren. Kallas för fascistledare, va? Det är väl så att många inom hennes parti är barnbarn eller barnbarnsbarn till Mussolini och fascisterna, så att det är ju en fin tradition de för vidare. Italienarna är också, de har ju liksom inte lite mer oproblematiskt sätt till att vara fascist, så att säga. Det ingår ju där på något sätt.
Jag glömmer aldrig vad på sist Sicilien med en av mina bättre vänner var gift med en sicilianska, och i Palermo på vanliga souvenirbutiker där man kunde liksom köpa My Little Pony och lite roliga italienska flaggor och var någon Gianluca Rossi och någon bild på Berlusconi, där hängde det ju nyckelringar med Mussolinis bild på. Så här, bara bara som det är liksom. Sånt ser du fan inte i Schwarzwald när du är nere i Bayern i Tyskland.
Där hakkorsen är ju mer eller mindre borta därifrån.
Åtminstone Hitlerstatyetterna bakom disk lite hemligt.
Ja, så är det.
Hon utmålas ju som en ättling till de italienska fascistpartierna då. Och så säger hon själv att nej, det är jag inte, jag var som ung med i Mussolini-rörelsen som då var en verksam, de drar väl en 2-3% av fascisterna i Italien. Och så säger hon så här: nej, vi har ingenting med fascisterna att göra, bla bla bla, men deras loggan till själva partiet är en brinnande eld i tre färger i den italienska tricoloren, va?
Ja,
grönt, vitt och rött. Mm. Och exakt den loggan, det är ju en bild av den, den evigt flammande lågan uppe på Mussolinis grav i Perpetuo. Vi måste... Är det bara jag som
vet? Kan vi googla det där eller?
Nej, fan, eller hinner vi inte.
Nej, det gör vi inte.
Men... Googlito! Nej, men Perpetuo, vad heter det? Det här känner liksom inaktuellt lyssnare till.
Mm.
Var är han född och var ligger han i sin familjegrav, Benito Mussolini? De firar ner gubbjäveln från bensinmacken i Milano.
Ja, man hängt han upp och ner på ett näsligt vis där.
Exakt, och så tog de bort fimparna och de här spadarna de har kört upp i arslet på honom. Sen begravde man faktiskt på i hans familjegrav. Och där är det exakt den flammande...
Tricoloren.
Ja, den är exakt där. Mm. Och det här med spöknippet de har använt också. Den här gamla fascistsymbolen, alltså som är från början en historisk referens. Mm. Romarna hade ju ett spöknippe som symbol. Mm. Spöknippet, alltså senatorer hade ju folk som gick bakom dem med ett spöknippe som symboliskt skulle visa att staten Rom har rätt att bestraffa sina medborgare. Det var inte helt vanligt bland germaner, hunner, mongoler och EU-migranter som befolkade övriga delar av världen.
Nej.
Spöknippet är ju också en symbol som hon, den här Meloni, har använt.
Mm. Det har inte varit så mycket prat i Italien om fascismen och så. Man tycker det är mer uppmärksamma, är mer spektakulärt att Meloni, att hon faktiskt är kvinna, att man då skulle få en kvinnlig premiärminister i Italien. Det skulle till exempel inte hända i regimen i Teheran. Där vi nu är inne på, vad är det, andra veckan med uppror mer eller mindre, där iranska kvinnor kastar slöjan, eldar upp slöjorna och skriker död och diktatorn och så vidare.
Det här är värre än när Gudrun Sjödén brände BH:n på 60-talet i Sverige.
Ja.
Ungefär en liknande kvinnlig proteströrelse, ett matriarkalt uppror.
Men, så är det ju. Nu är ju det här med BH-bränningen på 60-70-talet en väldigt starkt ifrågasatt strömning, Jonas. Jag vill ju inte bajsa på din parad som jag brukar säga, men är det så att de här BH-bränningarna på 70-talet överhuvudtaget ägde rum, eller är det bara någon form av symboliska mytologier? Alltså, en BH brändes bevisligen, och det var 1968 under en Miss America-tävling då. Där man brände BH, gördlar och lite annat. Förtryckande klädesplagg, de som håller tillbaka kvinnan. Då menar man ju då att BH då på något vis skulle hålla tillbaka kvinnan och kättra henne fast, eller åtminstone kättra bysten då fast vid kroppen på något sätt.
Då var ju då kvinnan gick från fasta bröst till långa bröst i samband med hög ålder.
Inte riktigt. Det finns faktiskt en forskare som har forskat på det där, BH:s betydelse för bröstens hängighet.
Och säg inte att det är kapten Klänning nu.
Nej, det är inte det, utan det är Jean-Denis Rion. ja, visst.
Jag hinner knappt skriva upp, vad hette han så? De Jong.
Jean-Denis Rion. Men han har då studerat kvinnliga bröst under 15 år här, och det här var ju några år sedan givetvis. Och huruvida de påverkas av BH-användande. Och hans studier, de är omisskännliga. Han har varit och knådat på åtskilliga bröst. Det är ju en riktig jävla snusgubbe det där. Det är ju ingen forskare överhuvudtaget, även om han är anställd vid universitetet i Besançon.
Han är så vid som kan fan bli mulla i Teheran när som helst, Hans.
Ja,
han är en baggbölare, en kvinnoförtryckare. Han är allt det den här podden inte står för. Han är antitesen till Inaktuellt.
Ja, fy fan! Är du inte nu nyfiken på hans resultat?
Jag vill att han ska bli frivillig i den ryska armén som Putin sätter upp.
Inte ett dugg intresserad av vad han kom fram till efter 15 års forskning på kvinnobröst och BH.
Vad kom han fram till? Att de stora är mest populära, eller?
Nej, han menade då att han studerade då att de som inte använde, kvinnor som inte använde BH hade mindre hängiga bröst än de som regelbundet använde BH. Skillnaden var så stor som han har mätt det här också, den jävla snuskpellen. 7 centimeters skillnad i hängighet. Nu kan det ju vara så här att BH är ju inte enbart ett sätt att förtrycka kvinnor på, även om det givetvis en del av det. Det kan också vara så att säga att har man lite tyngre bröst så kan det vara praktiskt med en BH så att de inte hänger ner. Medan har man små yppiga bröst kanske man inte behöver någon BH överhuvudtaget, och det är så den här studien då alltså blir lite missvisande på något sätt.
Jag har små yppiga bröst. Jag har aldrig någonsin använt BH, Hans. Och det är min rätt som kvinna.
Ja, visst. Och även
förtryck
och
fan
brännaren.
Inte mig.
Och även att bränna den om det skulle vara så. Men nu har du förstått att det här, det är ju en myt det här med BH-bränningen. Och jag kan inte riktigt se framför mig att kvinnorna som nu protesterar, inte bara i Teheran utan i 30-40 andra iranska städer som slänger, eldar upp burkan och klipper av håret, att de också skulle börja slänga sina BH-ar och gördlar på ett bål.
Men säger du alltså att det här gamla BH-bränningen som är liksom ursprunget till KPMLRs kvinnoförbund, att det aldrig har ägt rum. Var det inte så? Det finns väl bildbevis när Lasse Flinckman, Christer Lindars högra hand, alltså rent bokstavligt högra hand, slänger sina frottétrosor på någon slags öppen eld. Är det fejkade bilder? Är det ungefär som månlandningen, corona och flashback? Det finns inte på riktigt, det är fejk.
Jag är rädd för det, Jonas.
Är det som att blanda ihop Mehmet Kaplan med Bajland?
Nej, inte riktigt. Så illa är det ju givetvis inte. Det var ju sånt generaltavla att du borde ju bli brännmärkt för livet.
Jag borde få gå i BH över ansiktet ett helt liv. Nej, vänta! Hijab!
Ja, som sagt, men nu du håller på att spåra ur där i Iran. Alltså, grejen är att regimen där är ju inte särskilt förlåtande, så att de kommer nog slå till med full kraft vad det lider. Och jag vet inte om ni känner till upprinnelsen av det här, så här upproret, det kvinnoupproret i Iran, men det är ju den här unga kvinnan som tjafsade emot Mahsa Amiri som sen dog i moralpolisens förvar.
Hon hade ju till och med slöja, men den hade väl glidit av ungefär som min kondom när jag fick mitt första barn Elin, min äldsta dotter.
Jaha, det var en otrevlig detalj som...
Ja, det sa Helene också. Ja. Och fan, skärpte, rulla hela vägen ner.
Och sen så, ja men då undrar man ju så här, vilka är den här moralpolisen i Teheran då? Är det då vita heterosexuella män som jobbar i media? Nej, det är faktiskt inte det, utan det är strikt religiösa kvinnor då, helt inhägnade i svarta fjällreventält som dyker upp i små gäng då och upprätthåller moralen. Jag vet inte om du har tänkt på det, Jonas, men de ser ut lite grann som gamla spökplumpen, minns du honom?
Ja, exakt.
Klassisk skurk i Ankeborg. Du vet, Musse Piggs nemesis, helt klädd i svart med svart mask. Phantom Blott, som han hette i originalspråk. Ja, eller Mustakapo, som han hette i Finland. Eller Das Schwarz Phantom, som han kommer att heta i Hitler-Tyskland.
Eller som han heter i Italien, Mussolini. Eller
exakt,
som hans barnbarn heter, Giorgia Meloni. Obs, politisk satir. Ja. Själv är jag ju gammal Mussolini-anhängare. Det ska inte sticka under stol.
Nej.
Dessutom antidemokrat, och så är jag för aktiv dödshjälp. Och dessutom är jag för dödsstraff, Hans.
Ja.
På åldringsrånare, pedofiler som Kapten Klänning och, vad heter de där?
Folk som bränner sin niqab.
Där har du, man. Mm. Där har du. Mullor.
Ja.
Nej, men vad säger du?
Nej, men spökplumpen, han dök ju upp då som seriestripper redan 1939. Och faktiskt i det första avsnittet som spökplumpen är med, så demaskeras han, du vet, ungefär som Kiss.
Ja.
När de tog av sig sitt smink och man såg, fan vad fula de är.
Sämsta PR-agerandet genom världshistorien.
Ja.
Nästan sämre när Region Värmland hoppar på Färjestad Hockey för att de spelar 50 Cent låtar i omklädningsrummet, som inte förenligt med Region Värmlands värdegrund. Vad nu den har med Färjestads hockeyklubb att göra, bla bla bla.
Ja.
Var det maskerad? Vem var det där under? Säg inte att det var gamla utrikesminister Carl Bildt.
Nej, det var inte han, och det var inte någon somalier eller någon kvinna med mustasch. Mer troligt så såg det ut som att det var Walt Disney själv. Faktiskt. Ja. Man, jag vet inte om det var någon sorts internskämt liksom, att man skulle skoja med gubbjäveln som man gjorde spökplumpen då.
Walt Disney som faktiskt har ett ganska obehagligt förflutet. Det sägs att han var ju rasistanstruken.
Ja.
Walt Disney, framgångsrik satans företagare, ritade tecknade gubbar utan brallor och blev mångmiljardär.
Ja.
Han och Henry Ford lierades ju faktiskt och stöttade och skickade till och med tårtor när Hittolf Adler, alltså Hermann Görings personalchef.
Ja, eller Mussolinis gode vän.
Ja, det var han ju inte.
Ja. Han där tyckte Mussolini var en pajas, eller hur?
Ja, exakt.
Ja.
Det
tycker ju inte vi.
För Hitler var ju Mussolini han sa väl det, en välklädd charlatan.
Ja.
Och vad var det Hitler sa om engelsmän också? En nation av krämare.
Ja.
Otäcka saker, fast han talar inte svenska, utan det här är ju fritt översatt i Anthony Beavers fantastiska... nej, det är inte han som har skrivit den. Men fan är det som skrev den bästa...
Är det Kaplan?
Ja! Jag tror att det är det.
Ja.
Kaplan eller Bajland, det kan vara vilken som där.
Ja.
Den som skrev den ultimata biografin om massmördaren och galningen Hittolf Adler.
Mm.
Alltså ingenting med Putin att göra och hans 300 000 personers armé som han nu ska samla ihop. Vad sa du, att det är kvinnor som är moralpoliser i Teheran? Det går ju stick i stäv med allt vad Gudrun Schyman och de sa för några år sedan när Magnus Betnér och alla var med i det här slöjupproret.
Vad var det för något?
Man skulle solidarisera sig med muslimska kvinnor i Sverige som blev förföljda av
Nazister här i Sverige.
Ja, det vill säga heteronormativa medelålders män som var obehagliga mot dem. Så att Gudrun Schyman stod ju själv med en slöja.
Ja.
Gick ju så jävla långt, så Ann Linde, avgående utrikesminister åker ner till Teheran och ska berätta om feministisk utrikespolitik iförd en jävla hijab. Det ska ju avslöjas.
Ja, nu avslöjade precis det. Beslöjade det. Det var ju lite, hade varit dålig timing om man hade åkt ner och gjort det där trixet nu. Men nu åkte du istället faktiskt till Washington, va? Ann Linde, avgående utrikesminister, och träffade Irans utrikesminister. De hade ett trevligt samtal, jag förstår. Men det var ju mest gnäll då från Irans utrikesminister att vi har fängslat någon jävla iranier som har begått något brott och slängt han på kåken. Och det var ju inte politiskt motiverat som iranierna tycks tro, utan han var ju en kriminell bara i största allmänhet.
Vad tyckte då islams förespråkare i Sverige? Ja, det finns ju lika många tolkningar av islam som det fanns icke-brända BHR på 60-talet på Järntorget i Gamla stan, när Lindarbo och Flinkman skulle solidarisera sig med svenska kvinnor och bränna BHR. En så kallad icke-händelse, en fabulerad händelse som jag har vikt mitt liv åt att minnas.
Ja, som med månlandningen. Du har ju helt bundit upp dig själv till att den har skett. Det visar sig att den inte hade det.
Nu är det inte jag som binder upp mig själv, utan det brukar vara Mikaela som binder upp mig ibland med små snörtampar från uthuset på landet. Man fäster dem i själva...
Vänta, vad har vi sagt om de där snuska detaljerna? Det skrämmer bort en del lyssnare. Du vet. Nej, men måste vara lite återhållsamma med...
Hon klämmer finnar på kaggen på mig. Och inget med sex att göra till en början.
Jag hoppas verkligen inte den stackars människan lyssnar på det här eländet.
Mikaela har nedsatt hörsel. Ja, hörde en bra vits förresten. Vad är definitionen av en drömpartner? Ja. En dövstum nymfoman som bränner hemma. Boom! Fanfar på den! Fan, en vits, Hans Mitte, alltihop. Ja. Nej, men vad säger då svenska muslimska företrädare?
Ja, vad säger de för någonting?
Det är alltid svårt att få tag i dem sådär. Men en som har lyckats är hon som har ramlat runt på allting från Aftonbladets kulturredaktion. Hon har råkat så jävla illa ut i karriären som fått ett tag ta hand om Ring P1 på Sveriges Radio när allsköns jävla debila människor ringer in och hävdar de mest bizarra åsikter, Hans.
Ja.
Har du hört Ring P1 på Sveriges Radio?
Ja, visst. Oh. Det är ett favoritprogram. Det är ju värre än det här.
Tveksamt. Vem släpper man då fram? Jo, man släpper fram Abd el-Haq Kelan.
Ja, imamen från Göteborg.
Ja, och det är en pursvensk imam, för detta svensk präst, som har konverterat till islam. Ja. Han hävdar ju med...
Han tyckte inte kristendomen var hård för nog.
Han hävdar ju med en fas att, jag citerar, islam är mycket kompatibelt med västerländska demokratier. Ja. Och det kan man mycket väl tycka utan att det blir koranbränningar och uppeldade polispiketbussar i Linköping. Man kan gärna tycka då. Han är ju en så kallad moderat imam. Vad tyckte han om det här med till exempel slöjtvång som har varit ett problem i förskolor i Göteborg?
Mm,
av 40 tillfrågade förskolor i Göteborg så gjorde Dagens Nyheter en stor undersökning. Och 27 av de 40 förskolorna i Göteborg...
Ja, förskolor är alltså dagis.
Jag får inte säga dagis. Fan, Hans! Du får inte säga minigolf, det heter barngolf. Du får inte säga dagis.
Men med Kaplan då, får jag säga det?
Nej, du ska säga bailan.
Ja.
Säg bailan hela tiden. Okej. Nej, men då frågar de 40 stycken förskolor i Göteborgs kommun om det här med när småflickor, småtjejer har slöjtvång.
Mm.
I 27 av de 40 tillfrågade förskolorna i Göteborgs kommun, källa på det här, Dagens Nyheter, så sa personalen att det är påtryckningar från föräldrar som säger att min dotter får under inga villkor ta av sig slöjan, även om det är plaskregn eller de kastar stenar på varandra i någon jävla sandlåda eller leker med My Little Pony eller ska åka iväg i någon piketbuss till Bosse Hanssons summer camp eller vad det är. De får under inga villkor ta av sig slöjan. Mm. Med andra ord, föräldrarna bestämmer att den lilla flickan...
Ja, normalt är det ju föräldrarna som bestämmer över barn som är 4-6 år gamla.
Ja, fast inte när jag satt och lyssnade på den här svenska imamen. För så här berättade han i Belinda Olssons talkshow på Sveriges Television.
Vem påstår att de är tvingade? De kanske bara vill härma sin stora syster. Det är väl ingen människa som tvingar små barn. Det finns ingenting i religionen att små barn under puberteten ska ha slöja på sig.
Men föräldrarna!
De vill vara precis som de stora barnen. Precis som svenska tjejer i skolan. De klär också på sig. De sminkar sig, de schamponerar sig och försöker verka lite vuxnare.
Vänta, schamponerar sig?
Det är väldigt svenskt att ha schampo i håret.
Ja, eftersom det är tecken på svensk kultur, så att säga.
Kilan, du hörde kritiken. Att det handlar om en sexualisering av unga flickor.
Jag säger samma sak som förut. Alla flickor i grundskolan, i småskolan som tar på sig fina kläder, schamponerar sig, sminkar sig lite och så vidare. Gör det kanske, spenderar en timme varje morgon innan de går till skolan. Är inte det sexualisering? Dölja liksom sina behag.
Sminkar sig en timme innan. Att han rör ihop.
Nu tycker han rör ihop någonting. Får bara fråga en sak. Här är ett generalfel och min kritik mot SVT återkommer fortfarande. Att inte Belinda Olsson bemöter gubbfans hiskliga retorik här.
Ja.
En hisklig retorik. Han jämför att föräldrarna tvingar på sina barns slöjor med att en flicka på högstadiet sminkar sig. Han pratar om att det är sexualiserat. Belinda Olsson gör generalknaset. Det är okej, hon har jobbat på Aftonbladet. Jag köper inte. Hans, vad fan är min hjärtstartare? Jag tappar luften.
Jag ser det.
Oh.
Där ska du få lite helium.
Kan du göra... Ja. Tack Hans, jag tror inte man ska göra.
Nu håller du på att sväva iväg som en jävla vätgasballong.
Jag känner mig som Edvard Blom på en matbuffé. Jag flyger över allting.
Mm.
Jag tror inte man ska fylla på med konstgjord andning ner till Hans alltså. Riktigt. Nej, men det är så märkligt. Hon borde väl som påläst journalist när det är en talkshow om det här viktiga ämnet på kvällen kunna bemöta hans hiskliga jävla åsikter.
Ja, kanske istället... inte lyssna om hon har något annat för sig.
Det är det som är så dåligt. Sveriges Television... När de bryter andra politiska pamfletter med det här är inte förenligt med svensk värdegrund, bla bla bla. Men den här killen får stå och bara spy ur sig en massa oresonlig skit. Visserligen hans åsikter, men han ska ju för fan bemötas i ett yttrandefrihetens land. Han hävdar religionsfrihet, men jag hävdar en annan sak. Ja. Jag hävdar frihet att slippa drabbas av andras religioner. Det måste vara att få ett krucifix uppkört i arslet sista kvällen på Priden, eller att se barn som går klädda i religiösa symboler. Det står till och med kommunallagen. Du får inte ha religiösa symboler eller partipolitiska symboler inom barnomsorgen. Bryter mot någonstans. Hon bara bollar över frågan. Vad tycker du om det? Så kommer nästa jävla halt och läspidiot och tycker till om någonting i det här programmet. Så långt SVT. Skärpning för fan. Bemöt det här, annars tar de över till slut på riktigt. Mörkermän. Och som den här Meloni i Italien. De flyttar fram sina jävla positioner ungefär som 121 regementet bildat av straffångar från IK-14 fängelset i Ryssland. De flyttar fram sina positioner. Vi har 38 liberala demokratier kvar i västvärlden. Mm. Eller i världen överhuvudtaget, Hans.
Ja.
Det ser jävligt illa ut för den här podden.
Ja. Jag ser skål. Att
fan, det är full skål.
Ja. Belinda Olsson och Sveriges Television, alltså de som ligger bakom förtrycket av kvinnor i Iran. Nu tolkar jag det rätt nu eller tog jag lite för mycket för givet?
Nu tolkade du Mehmet Kaplans middag hos Grå vargarna. Vad jag sa var att man måste bemöta människor som kommer med befängda åsikter. Det var som när Agnes Wold satt och hittade på allt möjligt.
Men blanda inte in Agnes Wold igen. Det är ju värre än Falklandskriget. Lyssna på dina åsikter om den här, vad hon nu är för någonting.
Jag ser en tunn blå linje och det är inte Ulf Kristerssons borgerliga regering och det är inte någon halvtaskig polissåpa från Malmö TV.
Ja.
Jag ser en linje där journalister som är jävligt dyra och anställda, 9 miljarder för Sveriges Radio och SVT varje år, att de måste bemöta åsikter som är helt befängda.
Ja.
Förstår du? Kan jag tänka sig en nynazist där Vera Oredsson står och orerar om att Hitler var en jävla trevlig karl. Han hade en chef och så byggde han motorvägar till tyska folk. De gillade honom.
Men det gjorde
han
ju faktiskt.
Men kan du tänka att stå oemotsagd med det?
Ja, du tänker så. Ja. Nej, visst.
Han får vilka åsikter han vill, den här jävla medeltidsmänniskan. Absolut. Och det får jag också i den här podden. Det är det som är Sverige. Wilhelm Pettersson Bergers land, Hans. Brudmarsch, dalahästar, tjocka tanter på Ullared, kebabrestauranger, frihet, AIK, Djurgården, kompisar, firmer, gängskjutningar, kebab, Sven Ingvars.
Du sa kebab två gånger, Jonas.
Ja, men det är en dubbel kebab.
Jag älskar kebab. Du, nu är det ju som så här att oavsett Sveriges Televisions förtryck nu utav vad du nu gjorde för någonting, så är det ju, kommer ju saker och ting säkert gå snett nu i Iran med det här kvinnliga upproret där man bränner sina hijaber och hikaber och vad det är för någonting, och BH-ar kanske i förlängningen, även om det aldrig är någon som har bränt sin BH.
Jag tror inte iranska kvinnor har, om du tänker på trosor, Hans. Jag står och tänker på iranska kvinnor i trosor just nu. Jag tror inte de använder trosor.
Nej, okej. Hur som helst. Då är det man ju så här, varför har det gått snett i Iran? Varför har vi ett uppror där nu? Varför är det så dålig stämning? Jo, jag tror att det är så här att man har gett ändå en relativ frihet för kvinnor i Iran. Alltså inget land i arabvärlden har ju till exempel fler kvinnliga akademiker, forskare, tänkare i högstatusyrken än just iranska kvinnor. Och det är ju lite speciellt. Och jag tror att det är kanske där islamisterna har klantat sig en aning, Jonas.
Räknar du inte med Tunisien i Mellanöstern. Tunisien, Egypten.
Tunisien ligger, det är inte Mellanöstern.
Oh,
det är
ju,
nej, det är det väl inte alls det. Ja, skitsamma. Okay. Men, jag förstår min poäng.
Jag förstår ändå. Ja, jag ber om ursäkt, jag höll min skolatlas upp och ner. Tunisien är för fan, det är närmare USA ju.
Va?
Obs, satir. Tunisien är närmare USA. Ja. Grönsakshansen tog eld på sig själv. Sen blev det arabiska våren. Det slutade med att allt är ännu mer förtrycker de här länderna.
Exakt. Och risken är väl att vi går samma väg här. Upploppen i Iran då. Det som Iranien har gjort fel, eller den iranska regimen har gjort fel, det är att man har tillåtit kvinnorna att göra alldeles för mycket. Man skulle ju istället jobba tvärtom, va? Som man gör i Kärna Ängar, Jalalabad, Rosengård, Kabul, Järvafältet, där man trycker tillbaka kärringarna ordentligt så de inte har en chans att bränna vare sig BH eller någonting annat, utan de får inte ens gå utanför dörren. Det är så man ska jobba. Så Iran är ju, det är ju rena libertarianlandet i jämförelse med de andra orterna, tycker jag.
Förra åren hade vi ballongflygning över Järvafältet, kommer jag ihåg, som gammal Stockholm. Idag har vi balkongflygning.
Ja.
Det här måste ju stoppas. Det här är ju Belinda Olsson och Mehmet Kaplan. De är direkt ansvariga för det här. Och SVT,
ja, för fan. Det är de ju. Men jag brukar säga så här, för att travestera en stor tänkare, Heinrich Heine. Där man bränner böcker bränner man snart människor. Va?
Ja.
Och det sa han ju efter att Ulf Kristofferson och Jimmy Åkesson hade anordnat bokbål av Pippi-böcker 1933 i Tyskland. Du kanske kommer ihåg det där.
Ja, jag kommer ihåg.
Och då brukar jag säga så här, att där man bränner hijaber, där bränner man snart både raffset och dildos.
Nej, så bra. Det är så bra.
Ja, så bra var det inte.
Hörru, vi ska ha en låt att gå ut på.
Jag
tänkte P.I.M. Man behöver aldrig be dig att lämna studion mer än en gång. Hans. Det är direkt.
Nej, jag drar direkt. Liksom.
P.I.M.P. med 50 Cent har vi lirat. Jag tänkte på andra låtar som är så lite kontroversiella vad det gäller värdegrund och sexistisk kvinnosyn.
Ja.
Deirdres Samba med Cornelis Vreeswijk. Det handlar ju faktiskt om ett luder i Rio i favelan som går ner och raggar upp tjocka västerlänningar som du och jag på stranden, Hans.
Ja.
Varje morgon vid 8-tiden tar hon tåget från Copacabana och så går hon ner då till västtyska och svenska horkunder.
Mm.
Håkan Hellströms Två steg från Paradise. Det betyder att han står ungefär ett par meter utanför närmsta bordell. Kanske Banana Club på Reeperbahn i Hamburg, va?
Har Håkan Hellström?
Två
han
steg.
Han är väl på stå på Avenyn någonstans, titta på nivå, eller?
Ja, men Håkan Hellströms låt Två steg från Paradise.
Ja.
Jävla Hans, nu är jag bort med.
Mm.
Nu avslutar jag att lyssna på Håkan Hellström. Ja. Det var inte jag, det var Mehmet Kaplan.
Eller sen, den andra, Bailan.
Ja, men sen har du den här.
Fan, kan du röra ihop dem? Tror de inte ens lika?
Det känns jävligt
begripligt.
Det känns väldigt kolonialt.
Ja, men inte bara kolonialt. Du är ju fan blind om du inte kan se skillnad på dem.
Jag blandar ihop han Mauro, den där orangea kocken på TV4. Han och Edvard Blom blandar jag ihop med Karius och Baktus, som du kommer ihåg.
Ja, visst. Ja, nej,
de två tandtrollen som man njöt av på den tiden man hade riktiga tänder i käften. Då har ju trätänder. Stort tack för det, Region Värmland.
Mm.
Nej, men sen har du den där låten med Evert Taube, va, som handlar om han också. Evert Taube, alltså mest känd kanske för att åka till Argentina som skeppskatt.
Ja.
Umgås med prostituerade.
Stjäla den argentinska låtskatten, översätta dem till göteborgska och komma hem och spela in dem.
Just det, och därmed hinna med att slå sin fru också. Det är fruktansvärt.
Nej, vänta nu, du får lite försiktig med det. Är förtal av avliden där, vet du.
Ja, fan, det var inte han, det var Mehmet Kaplan. Sorry,
nej, nej, han har ju inte slagit vare sig sin fru eller någon annan.
Bailan då?
Ja,
någon jävel var det. Nej, vänta. Vet du vem det var? Kapten Klänning. Han är fan skyldig
till allt. Han kan du göra.
Han var
ju ändå liksom jämställdhetsstrateg på polisen. Jag förstår inte varför det som gick snett. Och dessutom så blir han ju hånad av de andra jävla stridspittarna till polisen. Kallade han för Kapten Klänning. Väldigt nedsättande, tyckte de. Kapten Klänning själv, han älskade det. Han tyckte det var roligt att klä ut sig i damkläder och ge sig på 12-åriga flickor.
Fruktansvärt. Nej, men sen har vi en sista låt som inte stämmer med värdegrunden på Region Värmland, där Marianne Nilsson jobbar som jämställdhetsstrateg.
För 44 300 kronor i månaden plus en del tillägg.
Plus arbetsgivaravgifter.
Ja, hon är väl inte bosatta här, som kommer säkert från Stockholm och måste då ha övernattningslägenhet och traktamenten och skit. Jag vet inte var det där lönen stannar någonstans.
Jag tror bättre om hon jobbar hemifrån utan lön, ungefär som vi gör på radion, Hans.
Mm.
Nej, men Evert Taubes låt som inte är förenlig med Region Värmlands värdegrund.
Ja.
Sambor om bom, en liten stad förutan flata. Här angriper...
Sambor om bom, en liten by förutan gata. Den
ligger in av den blåa Atlanten och med pampas bakom sig många hundra gröna mil. Dit kom jag ridande en afton i april, för jag ville dansa tango.
Det mest kanske folkkära vi har efter det socialdemokratiska arbetarepartiet, Systembolaget och Försäkringskassan. Evert Taube, baggbölare och periodare och ständig person som tog springnota på den gyllene freden, klassisk restaurangtorgarna, som ett semestertips här i sommarsverige som nu har blivit höst, vinter och elräkningen tar livet av våra gamla. Testa gärna Evert Taubes favoritrestaurang Gyllene Freden, en av världens äldsta restauranger. Nej, vi är inte sponsrade varken av dem eller av Tändstopet. Du har hört ännu ett avsnitt av Inaktuellt. Tack för att du står ut med oss. Nytt avsnitt om 72 timmar. Ja, vi kommer ju ut 2 gånger i veckan numera. Tack för att du står ut, från Jonas och Hans.
En del av